Hallå, hallå och varmt välkommen till det femte avsnittet av podcasten Vem är du? Som vanligt med mig, Joakim Falk. Jag är ledsen att det inte blev något avsnitt förra söndagen. Men jag tycker att det är viktigt att kvaliteten och allt sånt blir bra istället för att stressa fram någonting som blir halvdant. I alla fall i början så känner jag att det är viktigare så. Den här veckan så pratar jag med musikern Adam Chiapponi. Jag hoppas jag sa det där rätt. Jag har haft väldiga problem med att uttala hans efternamn, vilket ni också kommer höra i inledningen av den här intervjun. Adam har just släppt singeln Tråkigt liv, som ni definitivt borde lyssna på, och alla hans andra låtar också för den delen. De ligger på Spotify, eller ja, där ni brukar konsumera musik finns de. Vi pratar en del om saker som Adam inte tagit upp eller pratat öppet om tidigare, och jag tycker det är väldigt spännande att höra om och hur det har påverkat honom. Men det kommer lite senare under intervjun, och jag hoppas att ni uppskattar det också. Jag tycker att vi rullar igång direkt, så vi säger väl från Adams kök i Vasastan den 2 december. Här är Adam Chiapponi.
Resten av världen för att bara sätta mig in i det här. Vänta nu. Jag är så skit, jag bara filter. Visa verkligheten för en gångs skull. Jag ska lägga upp ett jävla klistermärk. Okej. Det är skickat.
Är det live?
Det skickas live. Det är en helt ny typ av Instagram-flöden.
Så nu kan ni alltså gå in på Adams...
Ja, fast det här kommer ju vara långt senare.
Det är det
så att när ni hör det här så går ni tillbaka ungefär 3-4 rader i mitt Instagram. Där hittar ni den bilden.
Precis.
Hashtag podcast, hashtag tråkigt liv.
Får väl säga varmt välkommen till Adam Chiapponi, säger man så.
Det är helt sjukt att vi inte repade det innan. Du får ett försök till. Det ska in ett i också.
Okej, okay, då är det Chiapponi.
Chiapponi.
Chiapponi. Mm. Okej.
Okay. Det lät som den regissören, heter han Kai Pollak.
Kai Pollak.
Det heter han inte ju.
Det börjar bra i alla fall.
Ja.
Okej.
Okay. Jag vet ju knappt själv. Vad heter det faktiskt?
Då säger vi varmt välkommen till Adam Chiapponi.
Ja.
Ja, perfekt.
Nailed it.
Ja, oh, jävlar. Åh, oh, vad dumt.
Oh. Gud, det känns som man går i högstadiet och hamnar i en sån här fnitter
ja, men precis.
Loop som ja. Håller i 8 timmar.
Ja, långt jävla avsnitt. Ja, det är inte meningen. Nu ska vi bli seriösa. Hur mår du?
Ja, nej, men nu mår jag jättebra. Man mår ju bra av att skratta liksom.
Ja, det är bra att börja i den änden.
Ja, precis. Här skulle man starta varje morgon.
Ja, så nu kommer vi gå baklänges ner i mörkret.
Ja, precis. Nej, Adam, så här roligt ska du inte ha så länge till. Nu ska vi prata om de jobbiga sakerna.
Jag tänkte vi ska prata om dig och ditt liv och din musik och lite vad du gör och så.
Det låter bra.
Känns det bra?
Mm, tycker jag.
Vi kan väl kanske börja från början. Jag har googlat mig till på internet.
Fuck.
Att du är född och uppväxt i Sollentuna.
Ja, det stämmer.
Du har ditt efternamn här som jag inte tänkte ge mig på och försöka uttala igen.
Nej.
Är det från, det är italienskt va?
Mm, det är min, jag ärvt det efternamnet från min morfar.
Okej. Okay.
Som kom hit, typ, han flydde väl kriget egentligen från Italien och kom hit och träffade min mormor och så här, ja, fick sig ett litet liv och en familj här.
Okej.
I Stockholm. Ja.
Och det är du glad för?
Ja, men sen är det ju lite liksom deppigt att jag har ju bara ärvt efternamnet egentligen. Jag kan ju ingen italienska.
Nej.
Min mamma kan ju lite italienska och min mormor pratar italienska, men Och det är lite sorgligt på något sätt.
Skyller du det på dina föräldrar eller
ja,
på
ja, men jag hade nog haft möjligheten att lära mig om jag liksom själv tagit ett initiativ till det.
Okej. Okay.
Men sen hade det varit gött om liksom mamma också hade varit lite pushy så att nu ska du lära dig det här, men det har liksom aldrig hänt.
Nej, okej.
Okay. Så det är egentligen bara ett efternamn.
Mm.
Som ingen kan uttala.
Chiapponi.
Bra.
Så.
Ja. Då... Jag har hört alla varianter på det namnet. Det är helt...
Jag googlade faktiskt upp ett blogginlägg där det stod hur det skulle uttalas.
Mm.
Och så skrev jag av det.
Mm, bra.
Men uppenbarligen så skrev jag fel.
Okej.
Okay. Så det blev... Jag glömde det där första i-et.
Ja, ja, då blir det något annat.
Någonting helt annat.
Då blir det någon annan du intervjuar liksom.
Ja, precis. Men du... Ja, Sollentuna var vi. Du, ja. Och du växte upp där. Hur var det?
Jag växte upp i en liten villa i Sollentuna. Tillsammans med en mamma, en pappa och en syster.
Mm.
En sån gullig liten kärnfamilj, verkligen. Ja, men det var en bra uppväxt. Jag har absolut inget att klaga på. Och liksom... Sen skilde sig mina föräldrar typ när jag var 12 och så flyttade jag till en lägenhet i Sollentuna med min mamma och syster. Och så här. Ja.
Men hur ser din kontakt med dina föräldrar ut idag?
Men den är bra liksom. Det är ju som det är med föräldrar. Fan, jag tänker mycket på det, att det är liksom en väldigt märklig relation.
Mm.
För att du inte väljer dem själv och det är på något sätt man bara ska liksom födas in i att liksom tycka om och alltid älska sin familj.
Mm.
Jag menar inte att jag gör motsatsen, men jag tänker mycket på det. Det är intressant liksom.
Mm.
Jag har ändå en bra relation till dem, tycker jag. Min mamma har ju lite av det italienska temperamentet som blir lite överflödigt ibland. Mm. Men
det, just det här, det italienska arvet är ju lite också att där är det verkligen familjen i fokus. Det känns
och
som
det
att,
har man fått höra.
Ja, familjen är viktigare än allt annat. Medan du kanske,
jo, men
ser du det som att det är viktigare med människor du väljer i ditt liv än de som bara fanns där när du föddes.
Ja, men det finns ju ändå någonting skönare i att kunna välja människor som man mår bra av och vill umgås med.
Mm.
Sen har jag verkligen turen att ha en familj som är en bra familj.
Mm. Har du kontakt med din pappa också?
Ja, han bor liksom ute på landet. Och vi ses då och då.
Mm.
Det är bra på den biten också.
Vad jobbar de med?
Pappa är ju... Det var det man kände som kanske skilde sig en sån typisk kärnfamilj, i alla fall i min uppväxt, att min pappa jobbar som filmregissör. Och vilket är liksom ett väldigt så projektbaserat yrke.
Mm.
Det var aldrig så 8-5 och nu kommer föräldrarna hem och så äter man middag ihop. Jag minns inte så jävla mycket, men jag minns att det var liksom att jag bara tyckte att det inte kändes som andra kompisars familjer på något sätt.
Okej. Okay. Var det något som saknades?
Men både och, men sen ekonomin blev också väldigt så här, toppar och dalar hela tiden. Så här, under en filminspelning eller ett stort projekt så hade man väldigt lite pengar, sen kanske efter kanske han fick lite lön och då kunde man... kanske få en leksak eller någonting. Mm. Och sen gick det ner i botten igen och inga pengar på jättelänge. Och så här, det var väldigt svajigt så. Och mamma för mig liksom jobbade i princip i det företaget, i pappas liksom filmföretag. Så hon var mycket hemma och skötte väl så här, ekonomin kanske. Och så här, fan, jag vet inte riktigt.
Okej, hon var den som gjorde avdragen kanske.
Ja.
Det är också
nu fick jag lite
italiensk maffiafamilj.
Ja, lite den vibe kanske det var. Det är lite intressant. Jag undrar om min mamma gjorde hela dagarna egentligen. Det här, nu var jag lite nyfiken på att prata med henne om det. Det har jag typ aldrig gjort.
Nej.
Det är sjukt.
Det är ju lite terapeutiskt att prata i podcast.
Jo. För att numera jobbar hon som lärare liksom. Och har gjort sedan många år. Så här, men... då under min uppväxt, vad fan. Ja, det är bara film business.
Okej. Okay. Hur gammal var du när de skilde sig?
12 tror jag.
Okay.
10-12 kanske.
Påverkade det dig mycket?
Ja, fan. Det är väl som det otroligt om man inte som barn skulle bli påverkad av det.
Ja.
Men fan, det finns säkert liksom skilsmässor där allt bara är så här frid och fröjd och du vet, gud, vi är fortfarande vänner och vi är fortfarande en familj, nu gör vi det här och, men vi kan inte leva ihop. Men det här var väl mer dramatiska förhållanden kan man säga.
Okej. Jag pratade om det lite förra avsnittet med Elinor, att jag så här, mina föräldrar skildes och jag, och det var liksom fine och jag förträngde det i väldigt länge. Och sen så slog det till liksom. Men det här kanske kom, det var mer väntat och det kom direkt, eller hur?
Ja, det kom väldigt oväntat.
Okej, väldigt oväntat.
Ja, har jag ändå för mig. Både och faktiskt. Det var ju liksom inte... Jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt.
Nej.
Men, men så här i efterhand kan man tänka att det var nog ganska väntat. Men då kändes det nog väldigt oväntat.
Okej.
Ja.
Men i skolan då, under den tiden där... Under uppväxten, vad var du för typ av människa?
Jag har nog liksom hela min skolgång varit väldigt... Men jag har alltid varit väldigt liten till kroppen.
Okej. Okay. Alltså smal eller också kort?
Ja, smal och liten och kort och du vet, så här, genom alla år i skolan. Jag tror det har satt lite prägel på hur jag har varit som människa också. Ganska så här blyg och försiktig, kanske verkat lite rädd av mig. Om man i alla fall tänker så här låg mellanstadiet sen högstadiet också, för att jag liksom var fan, jag kom typ aldrig i puberteten kändes det som.
Okay.
Det var så här, och hela tiden här känslan av att vara liten och känns som man typ så här knappt vågar åka skateboard, känns som man ska gå av på mitten typ. Men jag var väldigt snäll tror jag. Så här, liten snäll gosse liksom.
Är du den som ingen minns, eller de som den som de mobbade minns som den som var snäll mot dem, eller?
Ja, men jag, fan.
Var du diplomat på något sätt?
Ja, men jag var nog väldigt diplomatisk. Har alltid haft den rollen också. I familjen tänker jag. Jag tror att det kan ha varit lite så i kompiskretsar också. Jag minns inte riktigt, men att vara liksom en vad heter det?
Medlare.
Medlare, eller vad heter det? Ja. Mm. Mellan människor och liksom väldigt snäll och diplomatisk och alltid försökt ta olika, se det på olika sätt och ta olika sidor och så här. Mm. Jo, men det tror jag speglade min liksom, jag tror, men fan, det är också ett väldigt tråkigt ord, men jag tror om gamla klasskompisar skulle nog säga så här, men Adam, han var nog väldigt snäll i alla fall. Ja. Så tråkigt.
Det är det som kommer stå på gravstenen.
Ja, precis.
Han var snäll i alla fall.
Ja, precis. Man hade kanske hellre liksom varit den som så här vält liksom bänkar och kastat stolar ut genom fönstret och så här. Jag vet inte.
Jag har också tänkt på det att man så här, jag har väl varit på båda sidor av spektrat liksom. Både liksom varit någon form av värsting och varit lite mobbad liksom för att man var tjock. Och då det är, men jag har alltid synts tror jag. Det är speciellt.
Ja, man har ju ändå så alltid försökt vara med. Men det är väl i princip vad hela skolgången går ut på, så här, testa olika sätt att vara på något sätt.
Ja, verkligen.
Och sen är det bara så jävla random vilka du hamnar med i en klass. Det känns som man hade kunnat bli vem fan som helst liksom. Så här, aha, du hamnade i den klassen så här, ja, då blev du så. Jag hade lika kunnat hamna här och liksom bli nazist typ. Ja, men jag tror att det är ett sånt lotteri.
Ja.
Om man är svag och så här osäker och inte vet vem man vill vara och vill tillhöra ett sammanhang, det är bara ett rent lotteri vem man blir.
Ja, men det är ju verkligen så, man formar så jävla mycket av sin omgivning och mycket mer än vad jag tror att man själv tänker på.
Ja, herregud.
Så men när kom det här musik? När började det? Och hur då?
Jag började musikklass när jag gick i sjuan eller åttan.
Vart gick du då?
Sollentuna musikklass heter det. Ligger i Häggvik i Sollentuna. Men det var liksom inget intresse. Eller det var mycket kör.
Okej.
Körsång. Och jag hatade liksom att sjunga i kör. Så att hela de åren gick ut på att jag mimade i en kör liksom.
Försökte bara passa in.
Ja, men så här, men liksom, ja, jag vet inte. Så jag vet inte om det egentligen gynnade något musikintresse att gå där.
Okay.
Nästan tvärtom.
Mm-hmm.
För att jag kände mig lite missplacerad, kan man säga. Jag gillade inte att sjunga. Liksom. Jag spelade egentligen ingenting. Så jag satt hemma och klinkade piano lite själv. Liksom, men det var inget intresse. Jag höll ju på med annat.
Vad ville du göra då?
Men, ja, de åren, så här, 8-9, då åkte jag väl mest moppe. Liksom, och typ spelade tennis. Det var ett stort intresse.
Mm. Var du duktig någonsin?
Ja, jag vill tro det.
Du har ingen bekräftelse att du var någon junior-SM eller något?
Nej, jag har fan inte det. Men jag tävlade väldigt mycket, men jag vann aldrig några matcher. Men det som är intressant är ju att om du tävlar väldigt mycket så kan du ändå få upp en hög ranking.
Okej.
Okay. Mm. Så att jag brukar ändå säga att jag var liksom så här... Nej, men jag var topp 100 i Stockholm och så här. Fast det var jag inte. Det är jättedåligt. Men jag tror jag hade kunnat bli duktig, tror jag, om jag hade fortsatt.
Mm.
Men sen liksom att vara 15 år och välja så här mellan en moped och liksom springa efter tjejer eller tennisracket,
ja,
så blev valet ganska enkelt.
Mm. Ja, men det känner jag igen väldigt mycket, ja, också, att så här.
Man når den punkten.
Ja, jag gick ju ett idrottsgymnasium. Mm. Inte för att jag var någon form av elitidrottare, men för att, ja, så här, och där var det ju massa klasskompisar och så här, och folk yngre som de hade elitsatsat för att deras föräldrar hade tvingat dem. Och sen så upptäckte de när de var 15, 16, 17 att oj, det finns ju alkohol och fest. Mm. Och sen så fallerar hela karriären. Ja. Som,
men det är ändå de som fortsätter köra den. Mm. Också. Man kommer verkligen inte det vägvalet. Så sätt på dig liksom ett par jeans här och gå på den här festen, eller stanna kvar i dina tajta Adidas träningsbyxor och fortsätt spring. Liksom. Och sen är det ändå så att de som fortsätter springa är 1,5% som sen lyckas leva på det.
Ja, precis.
Och då är man ändå glad att man ändå valde jeansen och en moppe. Så här.
Ja. Du är väl det nu också. Det blev ju musiker av dig till slut.
Ja.
Men hur kom, eller vart kom det in? Vad hände?
Nej, men om man fortsätter på skolgången där, så började jag gymnasiet sen.
Mm.
Och fortfarande så här superliten, 1 meter lång liksom, och lät ungefär som jag gick i lågstadiet. Men, och började på medieprogrammet i Sollentuna.
Mm.
Och där var det några som höll på med hiphop och rappade. Och det tyckte jag var väldigt coolt.
Mm.
Och fick liksom bra kontakt med dem. Och började också att rappa och syssla med hiphop.
Mm.
Och det var egentligen där det började på riktigt känna så här, fan vad kul det kan vara att göra musik. Så här.
Okay.
Även om jag på den tiden var otroligt dålig. Ja, men man gjorde så här, för det mesta snodde man ju beats på internet.
Mm.
På sådana här sidor som Wow, eller laddade ner olagligt liksom så här. Ja, tunga beats, och skrev text på det och spelade in liksom i någon sovrum typ. Mm. Och drack och boy, så det var liksom det hela gymnasiet gick ut på typ.
Var det du som skrev texterna då, eller skrev ni alla?
Nej, man skrev ju ofta sin egen vers liksom.
Mm.
Man var ett gäng som skulle lägga några rader på ett beat. Så.
Mm. Var det på engelska?
Nej, på svenska.
Och? Var det hårt redan då, eller kände...
Nej, det var
för du är ganska mörk i det du skriver idag.
Jaha, nej, då var det, alltså, men gud, shit, det var ju väldigt dåligt liksom.
Okej. Okay. Mm.
Alltså, jag skulle inte vilja höra det idag
liksom. Jag tänkte precis fråga om det fanns någonting låna ett.
Jag kan ju vakna så här kallsvettig på nätterna fortfarande och tänka, finns de här låtarna någonstans? De ligger säkert på liksom någon jävla dator i Sollentuna hos någon som bara en dag kommer så här, har ni hört det här? No, men jag tror att det mesta ligger faktiskt på en laptop som jag har gömt typ nere i studion.
Okay.
Men den kraschade en gång och jag fick inte igång den, men jag tror det går att få igång den om man hittar rätt typ adapter. Men nu jag är fortfarande så här, ska jag slänga den och bara glömma det, eller är det kul att ha kvar? Jag vet inte riktigt. Skitsamma, men det var då i alla fall jag började skriva och liksom, vet inte om jag hade direkt någon fallenhet för det, men jag tror jag lärde mig. Oj, är det mitt kylskåp?
Jag vet inte.
Vänta, man brukar få göra en sån här.
Ja, 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 ja.
Om det är så att det är något, någonting som ligger och stör, så är det Adams kylskåp. Men det, det får vara så helt enkelt. Var var vi?
Ja. Var var vi?
Mm. Ja, var var vi? Du hade börjat rappa och du hade börjat skriva text.
Ja. Alltså jag bara reflekterat över så här efterhand liksom, att jag var otroligt dålig på, det var nog väldigt dåliga rim liksom och dåliga texter, men jag kan ändå tänka mig att jag lärde mig, det var ändå en bra skola liksom.
Mm.
För man gjorde det ändå, man skrev liksom så här sjukt mycket text.
Mm.
Och bara liksom lärde sig någonting i alla fall om och liksom rytmen i sång och bara. Jo, nu, jag vet inte vad jag pratar om längre.
Jo, men vi pratade om musiken som du...
Oh.
Och hur du kom in på det som du idag gör.
Ja. Oh.
Och jag vet att du har lite, lite svårt att prata om det här. Och det är inte så att jag vill pressa dig till någonting. Samtidigt som jag tror att du själv vill prata om det också egentligen.
Ja, oh, fan. Det är någonting i mig som...
Är det på tiden kanske?
Till och med. Jag tror det. Ja, nej, men så här, det som hände var att jag... när jag började rappa då... och höll på med det liksom... spelade in låtar sena kvällar i sovrum. Så till slut så fick vi ett gig... eller bokade en spelning typ... på Ung 08 i Stockholm. I Kungsträdgården.
Vad hette det här bandet?
Då hette vi nog Preem.
Okej. Okay. Alltså som macken.
Ja, typ som macken. Så här. Va? Ja, fan, vi kan få spons.
Var det tre från... boys som rappade då?
Ja, det var ju faktiskt två som hade en liten grupp. Vi skulle spela två låtar på den här Ung 08-grejen. Och det var liksom, det var helt dött. Det var liksom 10 personer där typ. Det var liksom min mamma och sen några kompisar typ.
Mm.
Men av någon anledning så var det ju en talangscout där. Och han var från Melodifestivalen.
Okej. Okay. Mm.
Och efter spelningen fick vi lite kontakt med honom och han ville att vi skulle skicka in en låt till honom typ. Och det var väldigt så här brådskande här för mig liksom. Så att vi åkte väl hem och gjorde någon, slängde ihop någonting och skickade iväg det till honom. Och han var så här supertaggad på det och tyckte det lät spännande och bra. Som i sin tur spelade upp det här för Christer Björkman. Och vad tycker Christer Björkman om två söta killar som rappar? Han tycker om det.
Ja.
Kan man säga. Ja, men så att det som hände var att vi kom med Melodifestivalen. Jag fick veta det liksom någon månad senare kanske.
Mm.
Och åkte iväg till Leksand för att uppträda, jag och den här andra killen. Och det som liksom gör hela det här så konstigt och som gör att, gjort att jag liksom försökt förtränga det här i 10 år är också att sen några månader innan Melodifestivalen så blev jag sjuk, eller jag fick en sån, en ansiktsförlamning, eller en halva ansiktet blev.
Typ som man kan få borrelia eller
ja,
något sånt.
Ja, och det var väl liksom det de trodde att det var från början.
Okej. Okay.
Nej, men det som hände var bara att jag stod på typ Sollentuna tågstation och halva ansiktet slutade fungera.
Okej.
Okay. Och det var ju väldigt konstigt. Och vi åkte runt till liksom massa läkare och testade alternativa mediciner och alternativa metoder. Men det var liksom väldigt få grejer som hjälpte. Det var bara helt dött, verkligen. Mm. Så här, fick sova med liksom en lapp för vänster öga för att så att det skulle fuktas. Jag kunde inte blinka själv och såna här saker.
Okej, okay. Hur länge höll det här på?
Ja, men det är lite luddigt, men länge ändå. Och under den här tiden, det här var ju sista året på gymnasiet också. Vilket gjorde att jag liksom inte gick till skolan. Även om man tänker den åldern också, var 17 år så här, då kunde jag ju stå i liksom 2 timmar och fixa frisyren på morgonen. Mm. Så att gå till skolan med ett halvt ansikte kändes inte... Det fanns inte på kartan liksom.
Det var inte optimalt.
Nej. Så att det som hände var att jag var hemma mycket.
Mm.
Då. Och jag vet liksom, vad fan, jag vet inte, jag kollade typ på film liksom, på min lilla tjock-tv jag hade i mitt rum.
Mm.
Spela tv-spel liksom. Och i samband med det fick jag veta att jag kom med i Melodifestivalen. Så att, ja, vad ska jag säga, men vi åkte ju iväg till Leksand och var med liksom.
Ja.
med den här låten som vi hade gjort. Och som bara känns, och som liksom har känts dagen efter jag kom hem från den här cirkusen och fram tills nu har jag liksom ångrat det.
Okej.
Det är, liksom, det är ungefär vad jag har gjort i 10 år. Jag har ångrat det valet att vara med i Melodifestivalen. För att det, ja, men det hör till också att jag inte, jag aldrig någonsin kollat på det. Nej. Jag har liksom aldrig tittat på det i min familj. Jag visste fan knappt vad det var för någonting. Och så är det verkligen en jävla cirkus. Liksom. Mm. Och den låten vi gjorde var verkligen otroligt dålig. Ingenting jag egentligen då kunde stå för. Och egentligen ingenting jag ville göra, men bara gjorde för att det bara, allt skedde så jävla fort.
Mm. Men kände du dig lurad in i det, eller?
Nej, det kan jag inte påstå. Jag har nog sagt det länge att jag varit det. Mm. Bara för att komma undan det, liksom.
Mm.
Men det var ju självvalt. Jag tänkte nog, eller vi tänkte nog så här, fan, våran dröm om att så här bli känd var så jävla extremt stark, liksom. Vi ville ju, tänkte ju bara så här, vi måste bort från Sollentuna, vi ska bli kända, vi ska liksom lyckas. Så att jag tror vi lurar in oss själva lite i det där.
Okay.
Och det fick liksom ingen bra, det blev ingen bra grej av det.
Men den här halva ansiktsförlamningen som du fick där innan, den har ju läkt. Och gjorde den det, ja, då också?
Den, eller? Har ju inte läkt helt. Jag får ju få, ja, men jag kan känna liksom, den har läkt så pass mycket att jag kan leva med det utan att må dåligt över det.
Mm.
Men jag gick ju på akupunktur jättelänge. Och det var väl egentligen det som, det var där det började hända någonting.
Mm.
Och sen gjorde jag jättemycket ansiktsgympa. Man stod framför spegeln liksom och bara så här, i princip tittade på sitt ansikte och tänkte så här, nu ska jag röra vänster mungipa. Och så liksom gjorde den inte det. Så nästa dag gjorde man samma sak. Och så höll man på så här. Till slut började den röra sig pyttelite så här. Och sen egentligen borde jag fortsatt ännu längre med det där. Men jag varit själv så jävla trött på det. Alltså det är ett nålar med akupunktur eller bara sitta, stå framför spegeln och göra såna övningar. Så jag gjorde det till den graden att jag kan liksom leva mer, jag kan blinka, jag kan, det funkar liksom. Jag känner smak på den sidan av munnen, det gjorde jag inte i början.
Men var det någonting som kom ut? Jag tänker att det, i samband med Melodifestival och så här, så blir det ju en del press runt deltagarna.
Mm.
Så var det någonting som någonsin kom ut där, och det, har det påverkat dig på något sätt så?
Om det var någon som snappade upp det där?
Ja.
Ja, det som hände var att när vi var med, jag minns att den kvällen vi skulle uppträda så ringde det en kvinna från Expressen, tror jag det var. Och hade hört att jag hade en sån ansiktsförlamning och ville ställa några korta frågor om det. Som jag tänkte kanske skulle bli någon spalt någonstans.
Mm.
Och hon pratade om det. Ja, men det kan hjälpa andra om man får veta det. Man liksom lyser på problemet. Och så, så jag gjorde en sån kort intervju. Och sen minns jag att dagen efter när jag åkte hem från Melodifestivalen från Leksand så stannade vi vid en mack. Strax innan vi kom hem. Och så minns jag bara att jag kollade upp höger så här, ut genom fönsterrutan. Och så ser jag bara en stor löpsedel på Expressen. Så här, schlagerstjärna förlamad.
Nej,
och så en bild på mig.
Fan.
Och då tänkte jag så här, vad fan? Vad händer liksom?
Hur mådde du då?
Ja, men inte jättebra. Men jag tänkte så här, dels hade det landat lite kring Melodifestivalen. Så här, vad har vi gjort egentligen? Har vi gjort någonting vi kan stå för?
Mm.
Och kände att nej, det har vi inte. Har vi gjort någonting bra? Nej. Var det en bra låt? Nej. Är jag duktig på rappa? Nej. Är det här jag vill göra? Nej. Så här, vad är det som händer då? Ja, men du har den här sjukdomen. Är det någonting du vill skylta med? Nej. Så här, det var som en konkretisering av allt jag inte ville på den löpsedeln verkligen.
Okay.
Så schlagerstjärna. Det vill jag inte bli förknippad med.
Nej.
Förlamning vill jag inte bli förknippad med. Jag som bild på mig. Så ja, det var en jävligt intressant grej. Och sen åkte jag liksom hem och bara kom tillbaka till mitt pojkrum. Och då, det minns jag väldigt tydligt när jag liksom kom hem och satte mig typ i min säng så här och bara, vad fan.
Mm.
Gud, vad onödigt på något sätt. Och de tankarna egentligen jag haft sen dess, och nu är jag 28. Så det är så här, ja, det fan, det är på tiden att liksom börja bearbeta det här.
Ja, för du har aldrig pratat om det.
Jag har verkligen bara försökt tysta ner det i 10 års tid. Men dels för att liksom man kom tillbaka till skolan där för några dagar också. Och då märkte man supertydligt, alltså så här, sista året på gymnasiet, att man inte hade gjort något coolt.
Okej.
Man fick liksom inte ryggdunkningar och bara, fan vad grymma ni var, fet låt, yeah. Så här, big ups. Det var snarare så här, jävla bög, jävlar, dra åt helvete liksom. Det var den känslan. Och då kände man så här, fan. Åh.
Men för
vad
den,
dumt gjort.
Men för den stämpeln känns som att den har tvättats bort lite idag.
Alltså, ja, idag, det hoppas jag verkligen.
Nej, men inte från dig, men jag menar bara från Melodifestivalen överlag.
Det är möjligt.
Att det känns som att det finns många popartister där ute som har som mål att vilja göra det. Mm. Men jag kan tänka mig att för 10 år sedan så var det inte riktigt samma sak. Och speciellt men inte om man var en
kanske inte. Men jag hade också... Men sen berodde det ju mycket på låten och liksom hur vi var.
Mm.
Som gjorde det extra ocoolt, så att säga. Hade jag idag varit med i Melodifestivalen och skrivit liksom en bra poplåt som jag kunde stå för, då hade jag någon som inte fått sådana skällsord kanske.
Nej.
Men så här, ja, men som du säger, det är ju mycket bra, det är ju mycket bra artister med också. Sen kollar jag inte på skiten, men det är ju för att jag inte du... pallar liksom. It's too hard.
Men du pratade om det, att ert behov av att bli kända, att det var så starkt, så att ni tackade ja lite därför också.
Det skulle hon säga.
Har du ett starkt bekräftelsebehov idag?
Ja, jag tror det har nästan blivit liksom ännu värre sen efter det här också.
Okej. Okay. Men då vill du ha bekräftelse för rätt sak.
Ja, verkligen. Och det är... Ja, fan. Det är det jag har landat lite i.
Mm.
Jag vill inte ha ett stort bekräftelsebehov. Men jag känner att jag har det.
Mm.
Ja, men det som hände var ju att jag slutade ju rappa, såklart. Jag slutade hålla på med det här. För att jag tänkte bara så här, okej. Okay, det här gör jag aldrig om. Nu, liksom, odla ett skägg, leva undercover. Det var liksom planen.
Var det så här, fly landet, bo
ja,
i
men
en
typ,
bunker?
Jag var ute och reste lite efter det där och bara försökte liksom så här, glömma skiten. Och tänka bara så här, om jag bara slutar tänka på det, om jag bara aldrig tar upp det här eller pratar om det, så kommer det försvinna. Och det har liksom varit planen i 10 år.
Mm.
Men jag har insett att det inte funkar så riktigt.
Men din partner in crime då, som du hade med dig där.
Mm.
Ja.
Nu smsar han. Nej, skoja. Nej.
Nej. Var han med på samma note? Alltså, kände ni likadant inför?
Det.
Så att ni kunde hitta varandra där, i det i alla fall.
Ja, nej. Det som hände var väl att vi slutade höras också. Helt och hållet. Tänkte liksom att...
Man vill inte förknippas med någonting som har med det att göra.
Nej, men lite så.
Okay.
Det blev också väldigt tydligt när vi hängde med varann. Mm. Efter den här grejen. Att det var lättare för folk att förknippa oss med det där. Istället för att se oss än var för sig.
Mm.
Så att jag tror vi liksom höll på. Vi pratade väl lite om det och höll på lite med musik. Men sen, sen slutade vi höra oss. Och har ingen egentligen kontakt idag.
Okej. Okay.
Ja, väldigt lite.
Men om vi ska gå in på det som du gör nu och som du är här för du slutade med musik helt och hållet då efter.
Ja, jag tog liksom ett typ så här jobb i kassan på någon matvarukedja och så här. Och det hände väl att folk bara, vad har inte du varit med i Melodi? Så här, nej, det har jag inte. Jag jobbar här. Jag har alltid jobbat här.
Jag ser ut som en sån.
Ja, det var liksom hela planen. Att aldrig hålla på med musiken. Och bara försöka leva ett helt annat liv. Och glömma det där. Det var min livsplan. Men sen började jag ju, kanske efter något år, jag vet inte, alltså det är väldigt luddigt med tidsuppfattningen kring allt det här. Men jag kan tänka mig att det kanske rörde sig om något år efter. Så började jag ändå typ så här, skriva låtar lite i smyg hemma. Så här, jag började intressera mig för att spela piano. Det var kanske där det började. Och blev lite så här, själv lärde mig lite piano och började skriva lite egna låtar. Och ja, ska jag säga, men åren gick och sen Sen började jag väl liksom sakta spela in grejer jag hade gjort, men jag visade det liksom inte för någon. Jag tror ingen visste då heller att jag höll på med musik.
Nej.
Jag har nått min av att jag sitter hemma och spelar piano och har skrivit någon liten visa. Så, här. Så hör jag att någon går in ytterdörren så här, och springer till mitt rum. Liksom, så här. Ingen ska få veta att jag ens
okay.
liksom, rör mig i de kretsarna. Det är ganska bizarrt.
Mm. Det måste ju ha påverkat dig väldigt starkt. Att, så här, att ha... Att det blir ett sånt tabu, att musik blir ett sånt tabu på grund av det som hände när du var 18. Liksom.
Ja, sorgligt på ett sätt. Men ja, vad hände sen? Liksom? Jag flyttade hemifrån liksom, och kände väl fortfarande superstarkt att jag ville hålla på musik, men inte rappa. Så här. Och började sjunga, gick, började gå som sångpedagog. Det var egentligen där det började. Och så här gick en gång i veckan eller två gånger i veckan hos en kvinna i Stockholm som bara var så jävla bra med mig.
Mm.
Så här, för då hade jag aldrig sjungit för någon i hela mitt liv. Och det, så vi såg sin liten källare typ under Mariatorget och hon verkligen peppade mig. Bara, fan Adam, du kan ju sjunga så här, du har ett uttryck, så här, tro på det. Blö, så här, verkligen öste pepp. Så här. Och jag kunde inte ens ta in det då. Jag bara, nej fan, jag kan ingenting. Och det är så här, bara sådana tankar som man bara levt med år efter år. Och då börjar man ju tro på det själv också, att man är helt jävla värdelös. Men sakta, sakta men säkert så börjar jag tänka så här, fan, jag kanske har någonting. Så bra kan hon inte ljuga. Hon kanske menar något hon säger. Så här. Och sen i samband med det så började jag spela in lite låtar med Simon, en kompis. Och som jag fortfarande gör musik med idag, som är liksom superduktig producent nu, och vi har en studio tillsammans och liksom, ja. Men det är en lång resa. Åren gick ju, jag skaffade ju ett band, eller så här, jag bokade en spelning bara för att, nej, nu jävlar ska jag. Det kändes liksom som en väldigt hög tröskel att kliva över, att boka en spelning och bara köra någonting live för första gången och sjunga det så här. Så det gjorde jag, och i samband med det så liksom skaffade jag ett band typ som jag började spela med och repa ganska kontinuerligt och så här.
Men för och det är de som är fabriken då.
Ja.
För du släpper ju låtar under ditt eget namn och sen så under ditt eget namn och fabriken.
Ja, fast inte längre.
Nej, precis. Det är det här jag vill reda ut lite.
Ja.
Vilka är fabriken och vad är bara du? Och, eller är det två olika?
Nej, men så här. Att jag skrev låtar på svenska och kände att jag vill inte vara en trött singer-songwriter. Det här kanske var 5-6 år sedan. Och hade lite sådana spelningar också där jag stod med akustisk gitarr och sjöng på liksom någon typ sunkig bar i Gamla stan.
Mm.
Och kände så här, men det här vill inte jag göra. Det är inte så kul. Jag behöver ett band. Och sen liksom till slut så fick jag det.
Mm.
Så här, Erik som spelar gitarr, som han flyttade in till mig och vi lärde känna varandra, så att han började spela gitarr med mig. Och sen var det en kille på mitt jobb då som heter Patrik som började spela trummor med mig. Och så här. Och sen Simon som jag producerade musik med, spelade bas. Och tanken var väl att vi skulle ha ett namn på bandet när vi spelade live.
Okay.
Det var så det började. Vi kände så här, vi bokade lite gigs då och då och tänkte så här, istället för att jag ska behöva presentera alla hela tiden, Erik Gille på gitarr, Simon Gribbe på bas, så, här, så var det lättare att säga och bara ha ett namn på bandet, Fabriken.
Okay.
Ja. Mm. Så det är egentligen av den anledningen. Sen när vi släppte musik, jag vet inte varför vi tog med det. Jag tror det var också lite för att, eller jag kan väl erkänna det lite så här i efterhand, att jag nog gjorde det för att jag var jävligt rädd för att stå för någonting själv.
Mm.
Så här. Om det stod Adam Capone och Fabriken, så om någon hatade det så var jag i alla fall inte ensam i det. Liksom.
Då var det fabrikens fel.
Ja, eller, ja, men precis. Då kunde man skylla på någon annan. Eller så här, ta det tillsammans. Liksom.
Mm.
Jag tror det berodde lite på det. Alltså.
Men nu släpper du musik under bara ditt eget namn. Och du är ju högaktuell, får man väl säga. Med tråkigt liv.
Ja, precis.
Den,
rolig titel.
Ja, det är en väldigt rolig titel. Jag hittade den på Jan Gravalls A-lista på Spotify.
Mm.
Och han brukar väl ha koll på vad som är.
Ja, han är
trendigt liksom.
Han är liksom bra namn att ha i ryggen.
Mm.
Kan man säga.
Och han känns lite som ett fan.
Ja, men han har verkligen varit super bra att ha så här supportat.
Mm.
Och gillat det jag gjort, så det är jag så jävla glad över.
Har du någonsin känt att du vill sjunga på utrikiska? Nu kan du ju inte italienska som du sa, men engelska.
Ja. Nej, jag har aldrig känt behov av det.
Nej.
Ja, men jag tror dels för att jag är rätt dålig på engelska. Liksom. Jag tror inte jag har ett så bra uttal.
Okay.
När det kommer till att sjunga på engelska. Och sen är jag inte så jävla intresserad av det heller.
Nej.
Jag menar, de grejerna jag vill säga vill jag ändå säga på ett så här transparent sätt. Och då tycker jag svenska blir naturligt att köra på.
Mm.
Det blir liksom konstigt för mig att översätta någonting.
Mm.
Det är ett annat språk.
Ja, man rör sig väl bäst.
Jo, men jag tror inte vi förstår riktigt heller hur duktiga vi är på vårt modersmål.
Nej.
Det är nog klassiskt då, men man kan lika gärna köpa engelska. Nej, jag tror inte det.
Nej.
Du kan inte vara lika duktig på det.
Nej, det håller jag med om. Du känns ju väldigt mycket som en urbild av en kreatör. Mm-hmm. Jag tycker att det känns som att du har en... Men du är en grym textförfattare. Det känns som att du alltid har en perfekt storm i huvudet. Är det här något som kan stämma, tror
du? Ja, tack. Ja, det kan det nog göra. Det beror på vad du menar med exakt en perfekt storm.
Nej, men jag tycker att du har i din text och i ditt uttryck där, i musiken, så har du ett väldigt... det finns väldigt fina bilder som målas upp och det träffar liksom. Men när man bara sitter och pratar med dig så... Du sitter inte i en... poetisk liksom loop hela tiden.
Nej.
Det känns som att det pågår väldigt mycket inuti dig.
Ja,
det är med det jag menar.
Förhoppningsvis gör du väl det hos alla.
Jo, absolut.
Ja, men
jag tror att mer hos vissa än hos andra.
Ja. Men jag skriver ju mycket liksom.
Mm.
Och tycker att jag kan känna nu att det bara känns bara viktigare och viktigare. Alltså med texterna till en låt.
Men hur ser din arbetsprocess ut när du ska göra nytt? Eller?
Ja, väldigt olika alltså. Jag jobbar ju mycket med Simon som sagt. Som är så här superbra producent. Så nu för tiden kan det ju se ut som så att han sitter och gör något. Liksom ett beat eller en liten musikloop.
Mm.
Som jag snappar upp och sen får idéer till det och sätter mig och bara bara skriver direkt på den musikgrejen, eller att jag bara sitter och skriver liksom text helt fritt. Eller ofta sitter jag vid pianot och liksom brainstormar fram grejer. Jag har också tagit ganska mycket text, får man säga så.
Ja, du gör
nu fick
väl...
jag någon annan dialekt. Nej, men jag gillar att inspireras. En gång i tiden läste jag mycket. Då gör jag fan inte längre. Och det är jag så jävla ledsen för. Nu är det verkligen så att jag tar upp en bok och läser samma sida 40 gånger och sen somnar. Och sen kommer jag inte ihåg vad jag läst. Bara för man tänker på 1000 andra saker. Men när jag läste mycket... Eller jag har aldrig läst mycket. Gud vad jag överdriver nu. Men när jag läste mer än vad jag gör nu i alla fall, så gillade jag det. Eller att fångas av bara liksom en mening i en bok. Så här, wow, vilken snygg mening det där var. Och så kunde jag skriva en låt på det.
Mm.
Så har jag gjort många gånger. Jag har liksom inte snott det ett stycke, men jag har bara så här inspirerats av en meningsuppbyggnad eller någonting som berättas i en bok. Och sen bara spunnit vidare på det själv och sen skrivit liksom en personlig text utifrån det.
Mm.
Det tycker jag har varit bra arbetssätt ibland.
Folk har väl gått långt på att stjäla text också. Håkan Hellström inte minst.
Ja.
Kan man väl dra som en...
Ja, jag vet. Jag tycker det är så här, jag gillar inte att säga att man stjäl grejer, för att jag tycker det liksom, man har rätt till det också, att inspireras av andra.
Mm.
Jag menar, det är så här, väldigt få konstnärer som har liksom vuxit upp i ett vitt rum och aldrig upplevt omvärlden och sen gjort fantastiska grejer.
Så är det ju verkligen.
Det tror jag inte händer, utan du måste inspireras och omges av allt liksom.
Mm.
Och så här, och det du inte så här med meningssnor så har du säkert undermedvetet. Liksom. Mm, ja, alla det... melodier och ackord, det är redan spelat.
Ja.
Det går liksom inte att tänka så. Men sen kan man ju inte så här bara rent uppenbart bara ta en hel text från fan vet jag, Cornelis liksom.
Och säga det här
det här har jag gjort. Nej men ja, bara man är öppen med det så är det lugnt tycker jag.
Mm. Men hur, det här kanske är en jättekonstig fråga, men jag tänker, hur vill du att din musik konsumeras? Alltså jag tänker mycket så här väldigt mainstream pop spelas ju bara väl, ja, folk hör det liksom.
Mm.
Men de lyssnar inte på det.
Nej.
Och dina texter känns ju djupare liksom.
Ja.
Är det någonting du vill att folk tar in det? Eller du, hur vill du att det det tas in i mottagaren liksom?
Ja, drömmen är ju verkligen att nå liksom, att man når någon där ute med sin text. På samma sätt som jag kan bli berörd av när jag sitter liksom på tunnelbanan och lyssnar på någonting som jag gillar. Och bara att det händer någonting så här. Omvärlden liksom blir skönare på något sätt. Att det är någonting som bara träffar rätt.
Mm.
Sen fattar jag att man inte kan skriva något som träffar alla. Men det är bara jävligt fett när folk hör av sig och bara shit, vad det här berörde mig eller... Den här raden liksom kan känna igen mig så sjukt mycket. Det är jävligt coolt tycker jag. För då märker man också hur jävla lika vi är allihopa. Och det glömmer man ofta. Och det glömmer man ofta när, så fort man börjar skriva låtar utifrån så här. Men vad vill folk höra? Vad funkar bäst? Så här. Då är man ju fel ute. Skriver du någonting som bara rent från hjärtat är så här tycker jag, så här känner jag. Så är det 100% att det finns hur många som helst som känner igen sig i det. Och det är en ganska skön känsla som man kan luta sig mot ändå.
Ja, verkligen.
Ja. Men nu har jag glömt frågan hur den ska konsumeras. Jag kanske fick med det där.
Nej, jag tycker det är fantastiskt.
Jag tycker den ska konsumeras liksom på en fönsterplats i en buss. På ashög volym. Så tycker jag man ska lyssna på mina låtar.
Fint. Vi pratade innan intervjun om att du ville inte att det skulle bli deppigt, sa du. Men att du har en tendens att dra dit. Är du en ångestriden person eller en person som tänker mycket i de banorna?
Alltså jag försöker verkligen att inte vara så. För jag tycker inte det är så charmigt med den klassiska bilden av en konstnär som bara sliter sig i håret och du vet, så här, kastar färg på en jävla duk och så här, tycker att man är supersvår. Mm. Liksom. Och liksom, på det sättet sätter man sig också över andra genom att säga så här, ni förstår inte mig. Eller, liksom. Jag gillar inte den bilden. Jag vill hellre vara positiv och liksom energisk i det jag gör och bara så här tycka att det är kul, men när man håller på, fan, det gäller väl allt kan jag tänka mig så här, om du jobbar i kassan på ICA eller om du gör musik så ingår ångest i livet liksom. Fan, alla måste hitta sitt eget sätt och jobba med det liksom.
Mm.
Och, ja.
Men är det eftersom att du sa det att du gärna drar dit eller gärna, inte,
nej,
inte
men
medvetet
det gör jag inte. Men jag har nog varit så väldigt mycket.
Mm.
Om jag tänker tillbaka så här, för 2 år sedan var jag nog mycket mer så att liksom ångesten skulle spegla musiken och det blev pretentiöst på ett sätt som jag idag kanske inte diggar så mycket.
Mm.
Jag vill att det ska kännas enklare liksom. För att det är ett väldigt enkelt liv egentligen. Så.
Mm.
Och det blev liksom lite storyn med den senaste låten, Tråkigt liv. Att jag liksom zoomar ut lite på mitt egna liv, hur det har varit. Så här. Att jag bara, fan, är lite trött på det. Att det behöver inte vara så tråkigt, det behöver inte vara så deprimerande, det behöver inte vara ångestfyllt. Det kan också vara lätt, liksom. Det beror bara på hur du väljer att tänka på något sätt. Ja.
Men när skapar du som bäst då?
Ja, jag vet inte. När som... Tycker jag ofta kul när man pratar med andra som håller på med musik. Så här, och det, liksom, det händer ju på så jävla konstiga, så konstiga tillfällen. Att man kommer på någon melodislinga som man diggar eller någon textrad eller så här. Och det är så jävla praktiskt nu att ha en mobiltelefon där du bara kan få in allt hela tiden. Men det är också kanske inte en så bra grej. För du har liksom 4000 inspelningar av skit och sen har du kanske en, två som är bra. Så jag vet inte när den, när skapar jag som bäst. Det är bara, det kan vara helt random alltså.
Härligt. Ja. Det är ju någonting positivt kan jag tänka mig.
Ja, nej, men framförallt jag har lärt mig mer att liksom också att inte sitta och vänta på någonting så här. Utan mer bara, fan, det är bara att gå ner i studion och köra liksom. Det är inte så jävla viktigt vad det blir, utan viktigare att det bara blir någonting. Sen kan man utvärdera det efterhand.
Men är du blyg för det som du skapar själv? Alltså, har du svårt att visa upp det? Eller tycker, känns det opretentiöst ibland? Och bara, nu kör jag bara.
Nej, det har, jag har varit väldigt mycket så.
Ja, men sådär. Väldigt mycket vad?
Nej, men att jag inte kan spela upp det.
Okay.
Eller visa det för någon. Sådär. Och liksom inte kunnat ta ett... Åh, vad bra det var. Jag har aldrig sagt tack till någon i hela mitt liv. Liksom. Det är såhär, efter en spelning. Nej, men det är ju också jävligt osympatiskt mot den som säger någonting.
Mm.
Och det har jag verkligen lärt mig att... Eller jag jobbar verkligen med det. Att sluta vara sån.
Mm.
För det är jävligt ocharmigt. Åh, vilken bra spelning. Nej, det var det inte alls. Såhär, att säga åt någon att de hade fel.
Det är det enda de gör.
Det blir taskigt mot den och mot mig själv. Det är jättekonstigt.
Ja.
Oh, vilken fin låt. Nej, den suger. Jaha. Okej. Men så, vad var frågan?
Nej, vi...
om jag har lätt att spela upp
det. Ja, eller om du har svårt att spela upp det, om du är blyg för ditt eget
skap. Nej, inte längre. Nu öser jag liksom.
Du har lärt dig.
Ja, fan.
Upp på Instagram.
Ja, men det är en konstig tröskel liksom.
Ja.
Som man bara måste över.
Mm.
Alltså, spelar roll. Så här, men så här, är det här du vill göra så gör det då. Liksom, på riktigt.
Men jag tycker att det är fint att man kan nå ut till att vara transparent i det. Och nå ut till de som följer en. Mm. Att så här, ja, även om jag är en bra textförfattare eller vad det än är man är.
Mm.
Jag är bra på det här, så kan man också säga att jag kan också göra skit.
Mm.
Ibland.
Ja.
Tills man polerar den
bajskorven. Ja, men fan, liksom, allt kan inte bli en Mona Lisa. Det är helt omöjligt.
Mm.
Det blir kanske en eller två grejer som blir en Mona Lisa. Och sen resten är liksom...
ja.
Skit. Ja, men så eller så här... Ja, vad fan. Det kan bli 1000 olika Mona Lisa fast i olika öron.
Mm.
Gud, vilken konstig mening det där var.
Men hur ser framtiden ut då? Vad vill du göra härnäst? Nu har du ett tråkigt liv... Mm. Släppt. Vad händer?
Ja, men det som händer är väl att jag typ men nu är det väl 2,5 vecka sedan jag släppte den låten. Jag håller bara på att jobba på massa nytt. Så jag släpper liksom en ny singel i typ slutet januari, februari. Okay. Kanske.
Så. Cool.
Och innan dess kommer jag släppa en remix på Tråkigt liv också.
Som du har gjort?
Nej, som Simon har gjort faktiskt. Okay.
Cool.
Nere i studion. Ja, den är ganska mysig. Mm. Eller ganska, vad taskigt. Förlåt Simon, den är jättebra. Men det blir kul också att bara följa upp den låten med ytterligare. Liksom samma text igen, fast i ett nytt arrangemang.
Okej.
Okay. Ja. Så den släpps nu i december.
Mm.
Men annars är det bara så här, fortsätta göra låtar, typ. Låtidéer. Håller på mycket med nu. Och sen ska jag börja spela mycket live från januari typ.
Kul.
Mm.
Men jag vet i alla fall, vi pratade om det någon gång, att du är intresserad av att göra något teknoprojekt.
Det...
Eller elektroniskt projekt. Ja, är det någonting du vill prata om? Är det hemligt? Ja,
nej,
eller
fan,
alltså, stämmer inte alls?
Ja, eller så här, jag hade väl en idé om att ha ett sidoprojekt.
Mm.
Som var ännu mer elektroniskt och mörkare liksom. För jag kände att jag inte fick ut liksom allt jag ville genom det jag gör nu när jag släpper saker i mitt namn.
Okay.
Det är också skönt att ha ett annat projekt som liksom inte utgår från mig själv, där jag får vara helt anonym.
Mm.
Så här.
Och då, tänker, då ska vi inte ta upp det här.
Nej, men som kan vara liksom någonting annat. Mm. Och som kan vara ännu mer opretentiöst. Där det bara får vara kul. Mm. Så här. Det finns en tanke. Men jag har liksom inte satt igång det.
Nej, jag förstår. Ja. Men jag tänkte att vi ska avsluta med de klassiska frågorna.
Okej.
Jag brukar avsluta med. Vad, vill du tipsa om något? Eller har du någon spelning du vill plugga för som är inbokad eller något sånt?
Min spelning?
Ja, någonting som du själv gör som du vill att vi ska ta del av.
Ja. Nej, men jag kommer ha en release-spelning i typ mitten, slutet av januari. Förmodligen på Lilla hotellbaren. Mm. Malmen, där vid Medborgarplatsen. Så det blir jävligt kul. Jag hoppas att det kommer folk. Nej, annars är det inget.
Nej, lyssna på musiken.
Ja, det vore jävligt grymt.
Kul. Som avslutning då så brukar jag alltid ge mina gäster eller fråga dem vilken låt de vill ha som avslutningslåt. Så då får du välja. Och då är det också vilken låt i hela världen.
Du kan inte göra så stora frågor. Du blir förberett.
Vilken av dina egna låtar ska
Nej,
jag spela?
Nej, fan. Du ska inte, kör inte mina egna låtar. Eller?
Du får välja helt fritt vilken låt du vill.
Fan, då tycker jag att du ska köra Tråkigt liv.
Okej, okay. Då kör vi det.
Tack.
Tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Härligt. Tusen tack för att ni lyssnat. Lite tråkigt det där att det kommer igång ett kylskåp som trilskas i bakgrunden, men jag hoppas att det gick bra ändå. Jag tycker Adam är en superhärlig konstnärssjäl och jag vill bara sitta och filosofera med honom i timmar. Ni borde definitivt kolla upp hans musik och lyssna på honom, för han är en fantastisk låtskrivare som jag har nämnt tidigare. Håll ögonen öppna också, för i januari så kommer det livespelningar med honom och det borde ni inte missa om ni har chansen att se. Om ni tycker något speciellt om det här avsnittet den här veckan eller något av de andra, så går det jättebra att ge kritik eller tipsa på människor jag borde intervjua, eller bara säga ert på hashtaggen vemedu, eller mejla mig på vemedupod@gmail.com. Jag skulle också vilja be er om hjälp. Om det är så att ni gillar de här poddarna som jag gör och de intervjuerna och det känns som att ni vill ha fler härliga intervjuer, så kan ni gå in och stödja mig med några kronor på patreon.com, och så söker ni på Vem är du, eller på bara mitt namn Joakim Falk, så hittar ni rätt. Det hade varit fantastiskt och superkul om ni ville hjälpa mig med det. Nästa vecka så kommer komikern Aron Flam och gästar podden, och det ska bli mycket intressant, så missa inte det. Nu kommer på Adams tveksamma begäran hans egen singel Tråkigt liv. Ha det bra tills nästa vecka. Hej.
Så hur kunde vi bli ett så tråkigt liv? Våra enda vänner var de i serier och film. Fast vi bråkar ingenting, är det bråken jag minns? Men i sorg är det bara tårar som gills. Och du var som ett doftljus, men du blev som en skogsbrand. Det är så lätt att vara klok nu när man ser allt i efterhand. För du var som ett doftljus, men du blev som en skogsbrand. Det är så lätt att vara klok nu när man ser allt i efterhand. Stan är så blind, jag ser vad jag vill.
Gins medieproduktion.